Hej och välkommen. Du lyssnar till Resurscentrums kunskapspodd. Den här serien är en del av projekt STAD, strategiskt arbete för demokrati, som fokuserar på förebyggande arbete mot just radikalisering och våldsbejakande extremism, även benämnt VBE. Radikalisering och våldsbejakande extremism kan upplevas som något ogreppbart eller lite svårt att relatera till. Men ämnet har relevans, inte bara på nationell nivå utan också på lokal nivå för dig och mig. Men hur då, undrar du kanske? Tillsammans med våra gäster ska jag försöka göra det tydligare och mer hanterbart. Jag som välkomnar dig till podden heter Ylva Wistrand och är din guide och programledare. Alla kommuner ska ha en säkerhetsskyddschef. Och alla kommuner och regioner ska ha de förutsättningar som behövs och som följer av säkerhetsskyddslagen för att kunna arbeta med uppgifterna enligt lagen om extraordinära händelser. Vi hoppas att det här avsnittet ger dig mer kunskap kring kommunens säkerhetsskyddsarbete som handlar om att skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Arbetet med säkerhetsskydd regleras i säkerhetsskyddslagen som omfattar kommuner och regioner. Idag samtalar jag med Rickard Persson, säkerhetsskyddschef och förvaltningschef för teknik och service i vår kommun. Rickard är också en eldsjäl av rang vad gäller att driva föreningsliv i glesbygd. Han har också roddat ordförandeposten för vårt ÖFK. Hej Rickard, varmt välkommen.
Tusen tack.
Hur är läget? Pumpar hjärtat fortfarande rött och svart?
Otroligt mycket. Det kommer aldrig att gå ur den. Det pumpar hela tiden.
Det gör det, va? Mm. Som jag förstod det så var det faktiskt geografin och logistiken som gjorde att du valde att kliva av posten som ordförande för ÖFK i våras.
Ja, det var lite tråkigt. Jag satt som ordförande i ett år. Jag var i styrelsen i två år. Men att sitta 20 mil ifrån föreningen, det kände på lite grann. Så det var lite trist. Jag hade jättegärna suttit med längre som ordförande där. Det var otroligt roligt.
Mm. Men berätta lite grann, Rickard. Du har ju ett enormt engagemang i föreningslivet rent generellt. Varifrån kommer den här drivkraften?
Drivkraften i sig, det kanske är mer än bara föreningsliv. Men föreningslivet i sig är en helt otrolig form att engagera sig i. Om det då är fotboll eller om det är dans eller vad det kan vara. Alltså föreningsformen i sig, det är det som driver. Det är så roligt att vara med i den typen av organisationer. Sen har det blivit idrott för min del. Det är där jag har mitt största engagemang och har själv utövat många idrotter. Och sen när man får barn så vill man ju att de ska ha samma möjligheter. Och då föds ju drivkraften på ett nytt sätt för att kunna ge dem möjligheter, sina egna barn och deras kompisar, ute i glesbygd som du sa nu.
Mm. I kommunen så är du dels förvaltningschef för teknik och service men också säkerhetsskyddschef. När tog du dig an det här? Finns det någon naturlig koppling mellan de här olika funktionerna?
Ja, det gör det ju faktiskt. 2018 klev jag på rollen som säkerhetsskyddschef. Jag hade förvaltningschefsuppdraget innan då, men sen fick jag frågan då, vi hade ju resonerat i koncernen också hur vi ska lösa det här, för säkerhetsskyddslagen pekar ju på att det måste vara en säkerhetsskyddschef, och om man inte utsett någon annan, då är det automatiskt organisationens högsta chef, i vårt fall kommundirektör i så fall. Men då kan man utse en säkerhetsskyddschef och den ska vara direkt underställd kommundirektören. Så det per automatik blir någon av förvaltningscheferna, och i och med att då jag i min förvaltningschefsroll har sedan tidigare både brottsförebyggande och säkerhetssamordning och de bitarna i min förvaltning, så följde sig lämpligt, och den kopplingen som vi såg då är lämplig.
Det var ganska naturligt att det landade på dig.
Ja.
Men jag undrar lite, hur blir man, eller hur ser utbildningen ut för en säkerhetsskyddschef? Det är ingen vanlig gymnasieutbildning eller universitetsutbildning.
Nej, det är det inte, utan ofta skulle jag säga att man blir utbildad under tiden. Man går utbildningar i SKR, MSB, gemensamt i länet kanske. Vi har ju säkerhetsskyddsnätverk i länet, och så man får den utbildning som behövs under tiden. Sen är det ju många som kanske har i grunden en utbildning inom säkerhetssamordning kanske.
Just det.
Och sen går man upp till en chefsnivå och så kommer man i den stegen då. Men annars just säkerhetsskyddslagstiftning, det utbildar man sig under tiden.
Men du, vad gör du då? Vad gör en säkerhetsskyddschef till vardags? Behöver vi en sån?
Absolut, det behöver vi, och inte minst med tanke på omvärlden hur det ser ut nu, så har det gått upp för alla absolut att det här är en viktig punkt. Och en säkerhetsskyddschef, både före det här oroliga läget i världen och nu, så bygger den stora delen på att en säkerhetsskyddschef måste säkerställa att organisationen har analyserat sin organisation. Har vi några säkerhetskänsliga verksamheter, uppgifter i kommunen som behöver skyddas på ett visst sätt? Så allting i säkerhetsskydd bygger på att man har gjort en ordentlig analys i början, och det är säkerhetsskyddschefens uppdrag och ansvar som sen ska följas av en plan, och sen kommer det faktiska arbetet igång. Vad är det vi faktiskt måste göra och se? Och då ska jag se till att alla gör det som berörs av det.
Men när man gör den här analysen då? Då funderar jag genast på, alltså hur görs den? Delar man in säkerhetsskyddet i olika områden, eller hur funkar det?
Den görs ju på så sätt att man måste involvera stora delar av hela organisationen. Så det är inte ett arbete som säkerhetsskyddschefen sitter och analyserar. Utan man har en grupp som jag leder, med representanter från alla förvaltningar. Och så börjar man analysera och se, vad gör ni? Vad gör ni i er förvaltning? Vad sysslar ni med för uppgifter? Vad har ni för typ av dokumentation? Vad kan ni ha för ärenden? Och så försöker man analysera och se, kan det lyda under säkerhetsskyddslagstiftningen? Alltså beröra rikets säkerhet. Och då kan det finnas punkter där som poppar upp, som måste in i en analys och sen en plan.
För hur det ska liksom skyddas då?
Hur det ska hanteras, ja.
Ja.
Och då följer ju mycket uppgifter efter det då, när man väl har kommit så långt.
Och då är vi lite inne på det här med informationssäkerhet exempelvis. Vad kan man i kommunen ha för information som man behöver skydda till exempel? Vi kanske inte har så mycket med spionage att göra just i kommunen, men det kan ju finnas andra saker som är viktiga för att någonting ska funka och så. Vad kan det vara?
Det kan vara så här, alltså kommunen i sig har otroligt mycket samhällsviktig verksamhet. Nästan allt vi gör är samhällsviktigt. Och då måste man försöka särskilja det samhällsviktiga uppdraget mot det som faktiskt är säkerhetsskyddskänsligt av det. Och det är kanske inte jättemycket uppgifter, men de uppgifterna måste skyddas med det skydd som krävs. Och det kan vara dokument som du är inne på. Det kan vara information som sitter hos medarbetare. Det kan vara material av olika slag. Och allt sånt kan förändras med tid. Så att vi har gjort en analys nu, så kommer vi att måste revidera en sån här analys. För vissa verksamheter kan få nya uppdrag. Och då måste man jobba ständigt med de här frågorna, för det förändras. Informationssäkerhet är otroligt uppe i media nu med tanke på det som har hänt i Härjedalen till exempel. Vad otroligt sårbart det är om någon kommer åt och kan påverka den information som vi faktiskt har och kan förhindra oss själva att komma åt den. Och det gäller att jobba stenhårt i alla förvaltningar med det här.
Du är duktig på att ändra dina lösenord också kanske?
Ja, det har jag blivit bättre på. Det tror jag alla har blivit bättre på, tack vare Kalix händelsen, Kalix kommun och Härjedalens kommun. Vi vet att gör vi inte det här, då är vi risigt ute. Så jag tror alla har blivit bättre på det.
Men berätta, vad var det som hände i Kalix när vi ändå pratar om det?
Ja, både Kalix kommun och Härjedalens kommun varit utsatta för en cyberattack. Och riktigt på vilket sätt de har blivit utsatta, det är jag inte kunnig att svara på. Men det förhindrar ju, det låste ju upp alla deras system till exempel. Man som medarbetare inom vården till exempel, när man kom på sitt jobb, så kom man inte åt sina datorer. Allting låses ner. Och det är där sårbarheten för oss är i denna...
Allt digitalt. Liksom.
Allt digitalt. Och vi, alla kommuner, alla offentliga privatpersoner också, har ju så otroligt mycket digitalt idag. Och leva med den vetskapen att det kan hända även oss. Då blir man lite skakig. Vad gör jag på mitt jobb på måndag om jag inte ens kan öppna datorn? Vad är det jag kan göra? Och där börjar vi ju också med tanke på det här och lära organisationen att sprida ut budskapet att vet du att du har någonting i dator som du inte kan vara utan imorgon. Se till att dra ut det pappret i alla fall och sätta i en perm. Om det är så pass viktigt så vi inte står där när cyberattackerna kommer och så har vi inte det absolut viktigaste.
Utifrån det du har berättat nu, Rickard, och pratar om, då tänker jag genast på vad eller vilken verksamhet kan räknas som säkerhetskänslig eller i behov av något slags skydd i en kommun?
Ja, det finns ju vissa naturliga grejer som kanske man har lättare att koppla till att det behövs ett säkerhetsskydd och man behöver koppla kanske tjänster till viss personalsäkerhet. Till exempel min funktion som säkerhetsskyddschef, det anses vara en säkerhetsskyddsklassad.
Vad är det?
Då ska man då göra en kontroll av personen. Alltså det har man gjort på mig. Man har kontrollerat att jag är pålitlig ur säkerhetshänseende. Att jag inte kanske är lätt att påverka. Att man kan kanske muta mig för att få tag på information. Att jag är en pålitlig person helt enkelt. Och min roll då som säkerhetsskyddschef innebär att jag får mycket information från övriga organisationer också, som i ett helhetsgrepp kan vara väldigt känsligt för rikets säkerhet. Och då krävs det att man har kontroll på mig. Och man har uppföljande samtal med mig. En gång per år kontrollerar man ett samtal med mig och ser, har mina levnadsförhållanden förändrats? Har jag hamnat i något annat läge i livet som gör att man tänker sig att det kanske inte är säkert att ha Rickard på den här tjänsten längre? Och sådana tjänster, funktioner finns det ju flera av i kommunen som vi då säkerhetsprövar och gör då en säkerhetsklass på. Och de också följs upp en gång per år med uppföljande samtal för att se att det här fortfarande är en pålitlig person att ha på just den här tjänsten som vi anser är så pass känslig då.
Det handlar om att ha rätt lämplighetsgrad egentligen.
Absolut, det så är det. För det är mycket av det, om vi då är inne på informationssäkerhet. Informationen sitter ju mycket inne i personens huvud. Det man har i ett dokument som man kanske har låst in säkert i ett kassaskåp, den informationen sitter ju kanske till delar också i personens minne och inte inlåst någonstans. Och då måste man säkra upp att den personen går att lita på så den personen inte sprider informationen vidare.
Men kopplat till radikalisering då, eller VBE för den delen, vad ser du som den eller de största säkerhetsutmaningarna i en liten glesbygdskommun som vår då?
Jag tror kopplat till det så är det både i mitt, jag kan säga i det vi var inne på i början, mitt föreningsengagemang. Det är otroligt viktigt tror jag att få in de barn och ungdomar som vi har i vår kommun, i vår glesbygd som du nämner. Att de verkligen har en vettig uppgift att sysselsätta sig med för att slippa få möjligheten att komma in i fel gäng kanske eller få fel typ av umgänge. Och då tror jag vi som kommun måste se till att det finns möjligheter för föreningslivet att ta emot de här. För det har jag upplevt själv att får vi in dem i föreningslivet, då gör de någonting de verkligen gillar och de har någonting som är vettigt. För den dagen jag slutar på mitt kontor 16:00, du slutar, alla skolor stänger 16:00, det är den tiden på dygnet som det ideella måste komma in och ta sin roll och se till att ungdomarna har en vettig uppgift, en vettig sysselsättning som du säger. Så det är otroligt viktigt.
Mm. Då pratar du förebyggande arbete, ja. Verkligen i dess linda egentligen.
Precis. Mm.
Men är det också den största utmaningen, tänker du?
Ja, en av de större skulle jag vilja säga. För jag tror på dagtid när barn och ungdomar går i skola, då har samhället, då har det offentliga hyfsat bra koll på att kunna styra upp om det händer någonting konstigt. Men när skoldörren stängs och eleverna går hem, när ungdomarna går hem, då måste det finnas någonting i samhället som fångar upp dessa individer. Och då tror jag att föreningslivet har en otroligt stor roll.
Så egentligen både någon schysst sysselsättning och trygga vuxna som tar vid där exempelvis skolan slutar innan man kommer hem och så.
Yes, de trygga vuxna som du säger, det är nog A och O.
Och som säkerhetsskyddschef då, vad tycker du att den största utmaningen är där vad gäller radikalisering och VB?
den största utmaningen, jag tror det viktiga är att vi i en kommun, i det offentliga, har samverkan i alla dessa frågor. För jag har min roll som säkerhetsskyddschef i kommunen. Vi har andra funktioner i kommunen, resurscentrum, vi har skola, sen har vi polis, vi har länsstyrelse. Vi måste försöka samordna all vår kunskap, all vår information. Och det tror jag vi har blivit väldigt duktiga på. Så vi har kommit väldigt långt fram i det här i Strömsunds kommun. Sen finns det säkert jättemycket mer att göra. Men vi kommer att, genom det här goda samarbetet och samverkan vi har med andra, att kunna lyckas ganska bra, det tror jag. Så vi är nog ganska bra på samverkan som är nog nyckeln till det här.
Det jag hör är att vi är duktiga på att undvika stuprör kanske. Utan den ena handen vet vad den andra gör.
Ja.
Och att det är en fördel.
Ja, visst. Och det är inte bara Strömsunds kommun som är duktig på det här. Utan polisen är duktig på det här. Länsstyrelsen är duktig på det här. Säpo är duktig på det här. Och vi är duktiga på det här. Så vi har ju lärt upp oss genom åren också på att samverkan, det är både vår nyckel till det här. Men alltså glesbygden i sig måste samverka mer. Vi måste samverka i länet med andra kommuner. För det som händer i Dorotea kommun, det är inte långt bort härifrån. Vi måste ha koll på andra sidan länsgränsen. Och det blir vi bättre och bättre på.
Men vad ser du för förbättringsområden då? För nu har vi pratat en del om vad vi är bra på. Vad tycker du vi behöver jobba mer på just nu? Vad kan vi förbättra?
Vi måste utbilda oss själva, utbilda organisationen mer. Vi har ju påbörjat det här genom till exempel nanoutbildningar. Att alla anställda ska gå en utbildning i IT-säkerhet till exempel. Som har med informationssäkerheten att göra. Det är en del, men sen måste man kanske ut mer och träffa personalen. Det kan vara en utmaning, för det kräver resurser sånt här. Vi ska ha personal som kan ut och träffa samtliga arbetsgrupper. Kanske informera, hur ser läget ut idag? Vad är det vi hör på media och försöka omsätta det till så det blir begripligt för våra arbetare i Strömsunds kommun?
Att det landar nära, att det gäller även mig liksom.
Ja. Exakt, och det kan vara en utmaning, för vi är en liten kommun, vi har inte oändliga resurser med personal heller.
Nej.
Så det är ett pussel att försöka få ihop det här, men det är där jag tror att den här samverkan är bra, så det är inte bara säkerhetschefen som jobbar med det här, utan det är resurscentrum, det är polisen, det är säkerhetssamordnare, det är andra förvaltningschefer, och kan man nå ut på ett hyfsat bra sätt. Men vi kan bli bättre, det tror jag.
Men det är på ett sätt skönt också, tänker jag, just det här tankesättet att vi kan alltid bli bättre. För mig så betyder det att man är medveten om att vi behöver bli bättre och att vi är på väg också därav.
Ja, det tror jag. Och att vi får in det här mindsetet som vi ibland kallar det för. Att man landar i tanken som kommunanställd och medborgare, oavsett vilken roll man har. Att man landar i en tanke att det här är någonting som faktiskt är verklighet nu. Vi ser ni i media, vi ser ni på tv varje kväll att det händer saker i vår omvärld. Men det kanske stannar där. Men då behöver vi ta vår roll och se, kanske informera mer vad som händer här. Det händer saker i Strömsunds kommun av mer eller mindre dignitet, och vi kan prata om vissa saker och vissa kan vi inte prata om. Men man måste komma in i det här mindsetet att det här måste vi alla tänka på. Vi måste vara kanske lite mer vaksamma, vi kanske måste vara lite mer uppmärksamma och mer noga kanske och berätta när vi har sett någonting som vi inte tycker hör till det normala och faktiskt flagga för det.
Om vi tittar lite just på omvärldshändelser, vi har krig i Europa, det händer saker i Gaza, vi hade terrorattentat i Bryssel för inte så länge sedan. Hur påverkar omvärldshändelser ditt och kommunens arbete?
Det påverkar oss på det sättet att vi blir väldigt mer engagerade i de här nätverken, i de här frågorna. För allt som händer i vår omvärld, det måste vi fånga upp på något sätt och se hur ska vi hantera det i Strömsunds kommun. Och det har vi i länet och kommuner gemensamt med länsstyrelsen förstått att vi är så pass små så där kan vi inte göra själva. Utan vi jobbar gemensamt i ett, det kallas för säkerhetsskyddsnätverket i länet. Där vi har funktioner som kan fånga upp allt som rör omvärlden. Vi kan delge varandra information. Har det hänt någonting i Strömsunds kommun med personer som kan ha besökt ett vattenverk till exempel och inte ha någonting där att göra, då delger vi den typen av information till varandra så man kan ha lite extra vaksamhet med polis och Säpo och så vidare. För sådana saker sker dagligen, och det tror jag och vi är en effekt av att det är stökigt i omvärlden, och då blir det stökigt även i Sverige och i Strömsunds kommun. Och det måste vi fånga upp, och vi lär oss hela tiden att skaffa de här nätverken, den här samverkansplattformarna för att hjälpas åt. För en enskild säkerhetsskyddschef i Sömsunds kommun kommer aldrig att klara det här själv. Utan det här gör man tillsammans. Det är länslaget. Det är rikets lag. Alltså vi måste försöka göra det här allihop.
Ja, jag tycker du har adresserat något väldigt viktigt här. Utöver det så nämner du till exempel om någon har besökt ett vattenverk, sa du. Och det tycker jag är viktigt att tänka på, att när vi pratar om radikalisering eller extremism av något slag, så handlar det ju faktiskt inte bara om exempelvis skjutningar eller den typen av våld. Det kan lika väl handla om att man angriper en samhällsviktig funktion som ett vattenverk. Och det är väl också en stor del av ditt arbete att tänka på de sakerna.
Precis så är det. Vi måste tänka på, för vattenverket i sig, det tillhör den här samhällsviktiga funktionen. Vi måste ha vissa funktioner i samhället som bara ska fungera. Det är vatten, det är el, det är sophämtning. Alla de här funktionerna måste fungera för att vi ska kunna ha vård, omsorg, skola. För att personer ska kunna bo i glesbygd och känna sig trygga. Och då är det hela den här biten som då faller kanske lite grann över på mitt bord i samverkan med andra. Ja, men hur säkerställer vi det? Ska vi öka skalskyddet? Ska vi öka kunskapen kring informationssäkerhet? Ska vi vara ute på arbetsplatsträffar och säga att ni måste faktiskt vara vaksamma och rapportera till mig när någonting händer?
Vad är ett skalskydd? För det är inte säkert att man vet vad det är.
Skalskyddet, det är allt ifrån låset på dörren in till kontoret till att man har ett staket runt en byggnad. Det är alltså ett skydd som gör det svårare för någon obehörig att komma in i till exempel en byggnad eller att komma in i och komma åt information. Ett kassaskåp, det är ett skalskydd. En dörr, det är ett skalskydd. Ett staket, det är skalskydd. Alltså hur många lager, hur många skydd lägger man på någonting som är känsligt?
Just.
Så man kan bygga ut ett skalskydd i många lager till att i slutändan kanske ha en vakt utanför.
Exempelvis vid det här vattenverket som vi inte vill att någon ska forcera och sabotera, för då är det en samhällsviktig funktion som inte funkar.
Exakt, aha. Så är det.
Mm. Ett skalskydd kan vara många saker. Till sist, Rickard, jag tror att många med mig undrar hur du ser på ÖFKs framtid. Tror du att vi kommer att komma tillbaka till den här guldnivån vi hade då Potter var tränare för laget?
Utan tvekan. Det går i betydligt raskare takt än vi faktiskt tänkte. Vi ser nu säsongen 2023, vi hamnar på topp 5. Planen var att stabilisera sig i Superettan och nästa år var topp 5. Men nu är vi redan där. Och med det arbete som Pavel gör nu med sin stab, det är helt fantastiskt. Det är helt fantastiskt på vilket sätt de jobbar och lägger ner hela sin själ i det här laget. Så vi är tillbaka till det faktiskt styrkan hos ÖFK. Det är det ÖFK är duktig på. Det är det som kommer att skapa att vi står där på toppen igen. Så det är ingen tvekan, vi kommer att vara i Europa igen.
Stort tack för att du ville gästa Resurscentrums kunskapspodd.
Tack så mycket.
Och ett lika varmt tack till dig som lyssnar. Vi hoppas att du har fått mera grepp om det kommunala säkerhetsskyddsarbetet. Och om du har några funderingar efter det här avsnittet, hör gärna av dig till oss. Vi hörs nästa gång. Resurscentrum är en del av framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun. Det poddavsnitt som du just lyssnat på är en del av projekt STAD som finansieras av Center mot våldsbejakande extremism, CVE. Om du vill kontakta oss, skriv till rc@stromsund.se och märk mejlet podden. Vår vignett, den är producerad av Marcus Ernhed. Stort tack att du har lyssnat.